Detta möte är ett talarmöte med temat ständig omtanke om andra. Nu lämnar jag med varm hand över ordet till mötets talare som är Jonathan N.
Hej och tack så mycket. Jag heter Jonathan, jag är tvångsmässig överrättare.
Hej Jonathan.
Hallå. Jag är jätteglad att få vara här och tala för er idag. Tack för att jag fått frågan om det. Min sponsor har varit väldigt tydlig med mig om det. Att man tackar ja till service när man får chans. För det är mitt jobb i det här att föra vidare vad jag har fått. För jag kan aldrig behålla någonting som jag inte är beredd att ge ifrån mig. Så därför så tar jag chansen när jag får den att faktiskt få behålla det jag har fått. För det jag har fått från det här programmet är helt fantastiskt. Jag pratar lite om ständig omtanke om andra idag. Ja. Jag kommer tillbaka lite. Jag har en sponsor som sagt. Min sponsor har en sponsor. Jag sponsrar själv. Jag har en hemmagrupp som jag gör service i. Jag tycker det är viktigt. Det är väldigt viktigt för mig, mitt tillfrisknande, att vara i gemenskapen, i mitten av flocken. För jag är chanslös mot den här sjukdomen när jag är själv. Och det här är en sjukdom som vill isolera mig. Så därför så är det så viktigt för mig att vara med och vara i mitten och vara bland er, mina vänner, och finnas liksom. För jag behöver er. Jag behöver er hela tiden, för jag klarar inte det här själv. Det är helt kört. Jag har varit fri från mitt tvångsmässiga överätande i lite drygt 13 månader nu, sedan den 28 oktober 2020. Precis. Och jag hittar lösningen i stora boken. I de 12 stegen så som beskrivs i stora boken, det är där jag hittade min lösning, och det är där programmet jag kan tala för. Hoppar tillbaka till hur det är min historia lite grann. Jag började med det här så tidigt jag kan minnas, med att äta tvångsmässigt. Men att maten gjorde någonting för mig. Jag sökte någonting hela tiden. Sökte någonting. Det fanns någonting i maten som gav mig något som jag verkligen ville ha. Och som jag var beredd att jobba för. Jag minns, alltså, när jag var jätteliten. När jag var hos min mormor och morfar. Hur jag gick dit och blev alldeles besviken. Jag kanske var typ 4-5 år. Jag minns fortfarande besvikelsen över när min mormor inte var hemma. Utan bara min morfar. För jag fick inte samma. Han plockade inte fram den där lilla skålen med godis till mig. Jag kan fortfarande minnas det här, liksom. Starkt. Hur jag sådär skit också. Jag skulle ha väntat en liten stund till min mormor hade kommit hem. Men jag växte upp så hade jag föräldrar som begränsade mig väldigt mycket i det här. De tyckte inte att socker och var så mycket var bra för mig att äta. Vilket gjorde att det behöll tillbaka mycket av mitt utlopp. Men jag har alltid liksom hittat det. Jag har hittat chansen att få äta ändå. Jag minns ju liksom hur det kändes som en liten julafton varje fredag när min mamma kom hem efter veckohandlingen med alla påsarna liksom, och få gå igenom och se vad har hon köpt, vad finns det här i, finns det någonting liksom. Det var ju superspännande och de där grejerna jag letar ju efter, jag jagar ju de kakpaketen som någon gång köpte eller vad hon hade bakat min mamma, för jag jagar ju det hemma liksom. Det spelar ingen roll, hon kunde inte gömma det någonstans, jag hittade det. Jag hittade och jag åt upp det och jag försökte få det se ut som att jag inte hade ätit det. Jag tycker det är spännande, den idén om att jag liksom försökte röja undan alla spår. Men just själva spåret av att det är ätit upp och borta. Det är väl liksom, jag tänkte aldrig riktigt så långt. På något vis. Så, för det var ju en enorm skam över det här. Jag visste att jag inte fick äta de här grejerna. Det visste jag ju liksom tidigt. Men ändå så kunde jag inte låta bli. Liksom. När jag växte upp handlar också mycket om att, alltså, mat, själva mat som i måltider har inte varit mitt stora problem, utan det är ju det som är emellan. Jag har aldrig velat äta mat, utan jag har istället velat äta alla mellanmål, allt fika, allting som har funnits däremellan. Liksom. När jag kom hem från skolan, jag var lite äldre och skulle fixa eget mellanmål, eget mellis, liksom, och jag skulle baka. Det var ju kladdkakssmet direkt ur kastrullen, eller jag hittade på någon idé som känns, alltså smält smör med havregryn och socker, och där satt jag och bara käkade rakt ur kastrullen liksom. Och tyckte det var helt fantastiskt. Jag satt där och kollade på liksom, dåliga såpoperor efter skolan. Jag var inte hos, ville inte träffa några vänner, jag ville bara vara med mig själv och sitta i min självunkan och äta de här grejerna liksom. Och jag har försökt senare i min uppförsök att kontrollera det här, kontrollera att kunna äta lagom mycket, kunna äta lite grann av de här produkterna, som, av allt. Liksom. Men jag märker att det finns vissa saker jag inte kan. Jag kan inte med min viljestyrka begränsa mängden som jag äter, det är helt omöjligt. Men det slutade i att jag fick säga att jag får sluta äta det här, det var socker och fett liksom, som är stora för mig, har jag förstått nu senare. Att jag försöker, får väl sluta äta det. Inte äta de här grejerna. Då kunde jag hålla mig borta från det. En stund innan jag föll tillbaka igen. Liksom. Hela tiden föll tillbaka igen. Jag kunde aldrig liksom stanna. Så säger man. Stanna, stopp. Alltså, låta bli en längre tid. Det var helt omöjligt. Och jag använde ju också den här maten som... Det gav mig en effekt som pratade om att det gav mig någonting. Att jag ser att jag använt det som en medicin, som ett självmedicinerande. När jag växte upp så hade jag i tonåren, jag hade vänner runt omkring mig som mådde väldigt dåligt. Och som åt antidepressiva mediciner för det. Och jag kunde känna igen mig jättemycket i deras mående. Jag kunde känna igen mig i hur de upplevde, hur de pratade om känslor. Som så frukt, så starka känslor. För det är någonting som jag också verkligen har haft. Alltså mina känslor är så... Det är så galet starka så jag kan inte hantera dem. Och då har jag använt maten för att stilla det. För att liksom, avtrubba. Liksom. Ta bort topparna på alla de här starka känslorna. Men jag har aldrig kommit så långt att det var tal om att jag skulle gå till någon psykolog eller liknande. För att jag vet inte, jag har ingen aning. Men jag tänker att jag hade min mat som medicin och jag använde den. Liksom. Och jag har ju gjort liksom allt jag har ätit i papperskorgar, jag har ätit fast jag lovat att aldrig äta mera. Jag har liksom ätit saker och liksom hatat mig själv för att jag åt det här igen, för att jag åt upp den här grejen, för nu kommer jag gå upp i vikt. För det har ju varit en hemsk kamp hela min uppväxt, att min övervikt liksom. Jag har verkligen hatat mig själv för att jag har ätit, och ändå, och det har liksom kommit till det, det har gjort för att kunna hantera den skammen och den det hatet mot mig själv, det är att äta ännu mer liksom. Det har liksom varit maktlös inför det här, jag är maktlös inför mina beteenden, jag har varit maktlös inför maten liksom. Och tänker att det är de här känslorna som bygger upp liksom, att jag kan inte hålla mig ifrån det liksom. Och vad är det för känslor som är? För mig har det varit så mycket rädslor. Jag har liksom varit rädd för hela livet. Jag är rädd för att... Jag har haft en idé om att jag måste... Alltså jag är rädd för att inte vara tillräckligt bra. Jag har haft en idé om att jag måste vara perfekt. Jag måste vara en perfekt person. Jag måste göra allting perfekt. Helt klockrent. Det får inte finnas någonting som... Det får inte finnas något fel i det jag gör. Alla människor, alla ni som möter mig måste se mig som en perfekt människa. I den idén jag tror jag behöver ha. Och att jag har gjort verkligen allt jag kunnat för att det ska vara så. Jag har försökt analysera, jag har planerat, jag har liksom tänkt så mycket tid jag lagt åt på att försöka vara den. För att liksom idén om att det är jag som, att jag ska styra världen, att det är upp till mig. Och den ångesten som det har skapat är ju helt ofantlig. Att idén om att jag tror att jag måste bete mig på ett visst sätt för att allting ska bli bra. Det står i stora boken att jag är offer för villfarelsen att jag kan tilltvinga mig tillfredsställelse och lycka i denna värld om jag bara spelar mina kort väl. Och det är verkligen så, det är verkligen så det har varit för mig. Och när jag inte lyckats vara den som jag ville, saker inte blivit som jag vill, så har jag liksom har jag känt, jag blir så rädd och jag har flytt. Jag har liksom försökt fly från så många olika situationer. och från så mycket i mitt liv som jag har varit rädd för. Jag har varit rädd för att misslyckas. Jag har ständigt levt med en känsla av otillräcklighet. Just för att jag aldrig kunde nå upp till mina ideal, mina krav på mig själv. Och det är just det här beteendet finns beskrivet så himla fint i stora boken, i texten om steg 3, sida 53-55. Och det är en text som jag försöker läsa dagligen för att påminna mig om vad som är problemet. Liksom. Att problemet är min själviskhet och min självcentrering. Och att jag är maktlös inför det. Det är något jag lär mig också i programmet, fått lära mig i programmet. Jag är maktlös inför det. Det här är också liksom, jag har varit så oansvarig. Jag har flytt från att ta ansvar i livet och varit enormt oansvarig. Och det har varit enormt tufft, tänker jag, för de människorna som jag har levt ihop med. Fått leva ihop med en person som mig som varit så himla oansvarig. Som bara tänkt på mig själv och på mitt. Liksom. Jag vet så många gånger som jag har varit föräldraledig eller om jag har varit arbetslös eller bara varit hemma och min fru har varit iväg och jag ska säga att jag ska göra det här och det här och det här när du är borta. Jag ska fixa de här grejerna. Utan tvekan. Och när hon kommer hem så har jag inte gjort ett skit. Jag har inte gjort någonting. Jag har bara liksom legat i soffan och kollat på Netflix och käkat något. Liksom. För att jag har inte tagit tag i sakerna. Jag har flytt från livet. Liksom. Inte ens jag kom på till och med hur jag häromdagen skrattade lite åt mig själv när jag kom på att jag förr inte ville byta toarullen när den var slut. Liksom. Jag tyckte att det var så här, det ska väl inte jag behöva göra skitjobbigt och behöva ta bort en tom och sätta dit en ny. Alltså på den nivån har min själviskhet och min varit. Liksom. Det är helt otroligt vad det här gör. Men liksom det här är ju att jag har varit maktlös inför hela livet. Jag märker det liksom, hela livet. Det var det som till slut fick mig att komma till programmet. För jag kan inte liksom lösa det här på egen hand. Det är helt kört. Liksom. Jag behöver ha en kraft som är större än min egen. Den sökte jag efter och har hittat här i programmet. Och hittade Toa för något 6 år sedan ungefär, första gången. Jag kunde känna igen mitt beteende runt maten på samma sätt som hos missbruk. Jag alltid tyckte om att kolla på filmer som har handlat om folk missbruk. För jag på något vis kunde identifiera mig i det, i den maktlösheten. Alltså på något vis den misär som det är och jag har inte fattat det förrän nu i efterhand liksom, att det är klart att jag är ju likadan liksom. Jag har ju samma beteende fast runt mat. När jag kom till OA så tänkte jag så här, jag var inte alls redo att släppa taget om min mat. Jag tänkte att om jag bara lär mig tillräckligt om det här, om jag bara läser på och skaffar rätt matplan liksom, då kommer jag fixa det här liksom. Så först 2 år utanför programmet försökte jag med det. Sen kom jag in i 12-stegsprogrammet genom en annan gemenskap, men jag var inte redo att släppa maten helt. Så jag fortsatte 3 år till med min egen matplan och trodde att jag kan nog lösa det här. Så att i 5 år så medveten om det här så tänkte jag att ja, men jag löser det. Och det var det här att jag hade liksom ett hopp. Det fanns ett hopp där om att jag kunde lösa det här på något sätt, på ett eget sätt. Och det var inte förrän för ett år sedan när liksom den här hopplösheten till slut kom. Liksom. Jag kände att jag kan inte hantera det här. Jag kan inte hantera mitt liv. Jag kan inte hantera maten. Då var jag beredd att liksom sträcka ut en hand och be om hjälp från min högre kraft som jag kallar Gud. Från programmet. Men så länge jag hade något hopp så fanns inte den. Då fanns inte det. Liksom. Inte en chans. Liksom. Hoppet höll mig verkligen ifrån programmet under länge. Lång tid. Men jag kom in, gjorde programmet, gjorde stegen liksom, i stora boken. Det var liksom, tydligt, ingen snack. Ställa undan det som stod i vägen mellan mig och min högre kraft. För det är det som jag gör. För att jag är kraftlös, jag är maktlös. Jag kan inte hantera det här själv. Jag måste ha en kraft som är större än min egen. Och den får jag kontakt med genom att göra stegen. Genom att följa de här instruktionerna. Och det är liksom inte, det var inte kul alls. Det var tufft. Och det innebar väldigt mycket rädslor. Men jag kände att jag var tvungen. För jag visste inte hur jag skulle kunna hantera livet på något annat sätt. Men jag kom i kontakt med den här kraften. Och så himla fint. Jag lär mig i steg 2. Jag lär mig det här. Att den här kraften är någonting jag själv kan bestämma. Jag kan själv definiera det. Står Gud. Hela boken står full av Gud. Jag kunde absolut inte säga Gud. i början. Verkligen inte. Men jag fick bestämma vad den här kraften skulle vara för mig. Jag fick börja på något vis. Jag plockade in naturen i det. Liksom. Solen som lyser. Eller vinden. Eller en blomma som slår ut. Men någonting som gjorde att jag kunde börja öppna upp. Och börja lära känna den här kraften. Och inte vara rädd för den. Utan börja liksom släppa in den sakta men säkert. Sen med tiden här började kalla det Gud just för att, mest för att enkelhetens skull. Liksom. Det är ett kort, koncist ord, det står över hela boken. Liksom. Det är enkelt, jag har skapat med min egen uppfattning och jag är väldigt trygg i den. Men det som jag har kommit till insikt med på senare tid är att det är den här idén att skapa min egen kraft. Att inte begränsa mig i definitionen av kraften. Utan att, för att så fort jag sätter en etikett på det för tydligt så försöker sätta jag ramar på den här kraften som är helt som är oändlig och så mycket större än vad jag någonsin kan förstå. Liksom. Så att jag har lärt mig att ju enklare jag gör det, ju enklare jag förhåller mig till den här kraften som är större än mig själv, desto större och mäktigare är den. För det är bara jag som kan begränsa hur mycket jag får ta del av den. Så livet nu, det handlar ju om att fortsätta söka den här kraften, fortsätta söka vägledning från Gud, bjuda in Gud, ta paus i livet, ta paus i min vardag, för jag faller tillbaka med själviskhet hela tiden, ständigt fokus på mig, på Jonathan, hur kan jag få ut mest av det här, vad kan jag få ut av den här situationen, men att i det stanna upp, pausa och bjuda in min högre kraft och be om vägledning. Hur vill Gud att jag ska vara? Hur vill Gud att jag ska bete mig i det här? För jag vet inte det. Jag faller tillbaka i min själviskhet. Det jag vill ha som mest, så mycket som möjligt. Men när jag stannar upp och pausar så påminner jag mig om att det är inte jag längre som styr det här. I steg 3 så ger jag mitt liv och min vilja till Guds omsorg. Att Gud tar hand om mig. Om jag låter honom så tar Gud hand om mig och mitt liv. Och jag behöver falla tillbaka och lita på det. Och det behöver jag göra gång på gång på gång på gång. Det här är ingenting som jag nu har lämnat över det härliga tider. Liksom, utan det här är ständigt flera gånger om dagen. Många gånger konstant. Liksom. Det står också i Stora boken att det andra livet är ingen teori. Vi måste leva det. Och i det så jag kan inte sitta och tänka mig ur den här sjukdomen. Jag måste ändra beteenden. Jag måste göra någonting för att få bort fokus från mig själv i det här fallet. Få bort från min självcentrering och släppa in Gud och kraften. Och där kommer det liksom ständigt omtanke om andra ut. Det står på sidan 18 i Stora boken jag ska läsa. Som personer som tidigare hade problem med sitt drickande hänger våra egna liv på vår ständiga omtanke om andra. Och på hur vi kan hjälpa dem att möta sina behov. Att mitt liv hänger på hur jag kan vara till nytta för andra människor. Hur jag kan vara till service och hur jag kan sprida kärlek. För i det så kommer jag bort från min själviskhet. Men jag kommer ju också närmare Gud. Jag kommer ju närmare kraften som finns. För mig är det kärlek. Min Gud är det bara kärlek. Och ju mer jag ger, desto mer får jag. Både från Gud och från alla människor runt omkring mig. Liksom. Och att det här att tänka på andra och finnas för andra, det är inte som förr. Förr var jag jätteduktig på att tänka på andra, tyckte jag. Jag var så himla snäll och god och fin mot alla. Men det handlar ju om att jag ville ha något tillbaka. Jag var snäll mot dig för att du skulle tycka om mig. Jag var snäll mot dig för att jag skulle få bli bekräftad av dig för att få din kärlek, för att jag var så otrygg. Det blev en manipulation i det. Att jag var inte mig själv, utan jag gjorde det för att få någonting tillbaka. Och det är inte det som det här handlar om nu. Det handlar om att ge utan att jag förväntar mig att få någonting tillbaka. Att bara ge osjälviskt. För då det är liksom, det är det som är mitt... Då kommer jag i kontakt med min högre kraft, med Gud, jag kommer ifrån mig själv. Och då blir livet helt makalöst. Men jag måste ju fortsätta jobba. I programmet. Jag måste fortsätta kämpa. Liksom. Det här är inte lätt. Det här kommer hela tiden påminna mig. Och jag har en fantastiskt fin bön som är liksom, Gud, 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 Gud. Att bara liksom, enkelt och snabbt behöva påminna mig om vad är det handlar om. För att i de här, jag faller tillbaka i min själviskhet och jag behöver påminna mig om hur jag ska göra och hur jag ska komma ifrån den. Och att det här också är, det är små förändringar. Det här tar tid. För mig tar det tid. Och för låta det ta tid. Och låta mig vara tålmodig i det här. Att jag har ett mål om perfektion. Jag vill, alltså det finns ett mål om perfektion i det här. För att se hur jag hela tiden måste utvecklas mot någonting. Mot att liksom mer släppa taget om mitt ego. För det är det som drar mig tillbaka till sjukdomen med själviskhet. Men jag är ju en människa. Och jag måste vara förlåtande och accepterande mot mig själv på vägen. För att jag måste acceptera att jag är mänsklig. För att det är sån Gud vill att jag ska vara. Jag är en människa. Och det är så jag får kontakt med er andra här i världen. Liksom, genom att vara en människa och vara mänsklig. Men det får jag aldrig hindra mig från att vara nöjd, att stanna upp, för att den här sjukdomen blir bara värre och värre, den är progressiv. Jag måste fortsätta kämpa, jag kan inte stanna och tänka att nu är det bra. Jag måste fortsätta. Men också där lita på att Gud är med mig och Gud tar hand om mig. Jag ska se, min tid börjar rinna ut. Men Så det liksom är det. Jag måste fortsätta jobba i programmet också. Använda steg 10 för en inventering. Steg 11, att fortsätta söka Gud morgon, middag och kväll. Och steg 12, att ge vidare, att dela med mig av allt det här till alla människor i programmet. Men också utanför programmet. Praktisera det här i min familj, på mitt jobb, bland mina vänner och i alla sammanhang jag är. Praktisera den här kärleken som jag får. Och det är helt fantastiskt. Som sagt, jag har varit abstinent i 13 månader och livet är kämpigt fortfarande. Det händer grejer som påverkar mig, som får mig att liksom komma i kontakt med mina rädslor, verkligen. Men jag har inte varit intresserad av att äta på dem längre. Jag vet att jag har min högre kraft och jag har tillgång till den tack vare programmet. Och det är dit jag vänder mig idag när det blir kämpigt. Till er programmet och till Gud. Så att jag är sjukt tacksam för att ha hamnat här i OA som har gett mig chansen till att få ett nytt liv. Få lära känna mig själv på ett nytt sätt. Och tack för att ni har lyssnat. Jag stannar där.